Vi går mot en IPO-sommar. Det är börsnoteringstider.
Det är inte hot girl summer, det är inte hot boy summer. Det är hot IPO summer.
Det är hot financial analyst summer. Var? Kanske den sämsta av dem i den kategorin som du hade att välja på. Men nu har vi precis fått SpaceX-siffror, eller deras ansökan om, som kallas för en S1, med alla deras siffror och allting. Och det är ju juicy läsning om man är en nörd och eller en financial analyst då, och kanske inte så jätte juicy för alla andra.
Men är inte just SpaceX filing ändå lite roligare än de flesta?
Jo, det, alltså den ambitionsnivån på detta bolag är det ju inget fel på. Det får man göra.
Jag vet inte, hur många sådana dokument har du läst där en av alltså en punkt i liksom bonusprogrammet för vdn och grundaren är om bolaget etablerar en permanent koloni på Mars med minst 1 miljon invånare. Är det något du brukar stöta på nog, när du läser de här?
It's a first. Jag får igenom det. Vad som är kul är att jämföra de här sakerna med det som är, även det som är mer vanligt är ju i SpaceX-kontexten helt onormalt. Vad man brukar ha är något som kallas för en TAM, Total Addressable Market, som i princip är hur stort kan det här bolaget bli? Hur stor andel av marknaden kan vi ta? Och det som man kanske vanligtvis associerar med rymdbolaget SpaceX är då $370 miljarder. Det låter mycket, kan man tycka. Sen kommer man då till bredbandsdelen, det som heter Starlink då. Den är mycket större. Det är $870 miljarder. Så det här blir man någon slags rymdbahnhof på något vis för detta. Men sen då så kommer den roliga delen som har det tråkigaste namnet. Enterprise Applications, vilket är typ AI-tjänster.
Ja.
22 700 miljarder. Alltså,
dollar, det är SpaceX, inte kronor utan dollar.
SpaceX säger till världen: vi tror att marknadsstorleken för det vi håller på med är lika stor som all ekonomisk verksamhet i hela USA sammanlagt. Det är högflygande. Men snart så har du som småsparare möjlighet att investera i detta företag till den netta värderingen på ungefär 93 gånger revenue. Håll i slantarna. This is not investment advice. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
I dagens avsnitt, det talas om Spotify-maffian som gör under för svensk tech. Men finns den verkligen? AI ger oss en massa busy work och vi har hittat veckans tydligaste buande. Ingenting får ju Sverige att kännas mer som kusinen från landet, lika mycket som när ett utländskt medie kommer och besöker och skriver någonting om landet. Man känner sig så stolt. Tänk
så sedd.
De här de utländska kom hela vägen till oss för att skriva om oss här.
Ja, men det jag tycker att det har varit lite mer än vanligt på sistone, eller så är det kanske bara det jag har sett i mina flöden, men jag har sett både liksom en stor bild på Turning Torso i Wall Street Journal. Det kändes väl bra för dig, du som bor i Malmö. Och när vi pratade om Per Egen Persson för några avsnitt sedan så hänvisade ju han till att Forbes skrivit om Stockholm. Och det var inte bara just den artikeln, utan det var ju även en till. Men en av de Forbes-artiklarna skrevs ju faktiskt av en riskkapitalist i Malmö, så det kanske inte riktigt räknas. Och det var inte du.
Nej, exakt. Och den här gången nu så har Fast Company tagit sig an Sverige. Och de har rubriken How the Spotify Mafia took over took over Sweden's tech scene. Stora ord. Och väldigt underhållande tyckte jag, för att i flera veckor har jag försökt pitcha att vi ska prata om den absoluta motsatsen till det här, det vill säga varför har det inte blivit någonting av alla alumner och avhoppare från Spotify.
Ja, men du har liksom dragit upp det här på ett antal möten och så har vi landat i så här, men då måste du göra den researchen själv, Björn. Och nu har du i alla fall fått lite av den. Du har gjort egen research också. Ja. Men du har fått lite av den ändå serverad, så det är skönt.
Jag har fått vatten på min kvarn, fast det kanske var motsatsen här.
Ja, men det är ju intressant eftersom det pratas så mycket om den här ekosystemseffekten. Det har det ju gjorts länge. Och att det är det som Stockholm, liksom, Stockholms techscen har just nu. Alltså att framgångsrika bolag, de som är med tidigt i framgångsrika bolag får optioner. Det går extremt bra för bolaget, man börsnoterar och sen så, eller säljer av, omvandlar till aktier och säljer av. Och då har man en massa pengar som man sen kan återinvestera i nya bolag. Eller att personer från ett framgångsrikt techbolag själva går och startar ett nytt framgångsrikt techbolag och så växer det här ekosystemet. Liksom. Men det är klart att det finns ju också en massa fördelar av att ha i alla fall jobbat på ett svenskt techbolag som går väldigt bra. Det kan vi väl etablera. Mm.
Ja, det kan det vara. Och det, under åren har ju tusentals människor har jobbat på Spotify. Det här är ju ett bolag som är 20 år gammalt. Så det är klart att de har ju hamnat lite överallt. Jag har gjort research, det är svårt att LinkedIn-ståka varenda människa som har jobbat på Spotify och var de har hamnat idag. Och hur stor del av deras personliga framgång som kommer från precis Spotify-tiden. Så mycket research har jag inte gjort. Men om man tittar på själva listan då av nya, stora, väldigt framgångsrika företag som har startat av avhoppare därifrån. Då är den listan väldigt kort. Förvånansvärt kort skulle jag vilja påstå till och med.
Jag vill väldigt gärna höra den listan, men först så kanske vi ska gå igenom vad det var som Fast Company också hävdade i, eller skrev i sin artikel.
Men ingressen säger så här: Former Spotify employees now run some of Sweden's most ambitious startups and venture firms, turning the music streaming giant into the country's most influential tech incubator. Stora ord även här. Men om man gör det, då kanske man ska leda detta i bevis, rimligtvis också.
Det låter också extra stort med din liksom, oklanderliga brittiska, det måste jag säga. Men jag hör ju på dig att du inte riktigt tycker att det här kanske leds i bevis, helt enkelt.
Nej, men de har fyra exempel då. Jag kan ju läsa upp dem så kan varje lyssnare få göra sin egen bedömning. Första personen är Ali Sarafi som är vd på Covant.
Vad är det för bolag?
Wilhelm Lundborg. Ja, my point exactly. Wilhelm Lundborg på Greens Ventures. Henrik Torstensson på Alliance VC som är en vän till mig. Och Ola Sars på Soundtrack. Men där är då den första meningen om honom i artikeln är: Ola Sars never worked at Spotify.
Ja.
Och så här måste man väl säga liksom, inget ont om de här herrarna i sig, men om man ska driva den här tesen av att Spotify är den som har pollinerat hela den svenska techscenen, så vet jag inte om det här är ett jättestarkt bevis för just det, att det är Spotify-maffian som dominerar i Stockholm.
Nej, kanske inte, givet också min spontana reaktion. Du får argumentera för motsatsen istället efter den här pausen. Vi pratar om Spotify-maffian, alltså avhoppare från musikjätten som därefter startat nya bolag i Stockholm. Du är då som vanligt inte helt övertygad om den här tesen att det, ja, att det finns en Spotify-maffia.
Ja, de finns ju så att du vet att de jobbar lite överallt. Och som sagt, de kan ju, man får väl nyansera det genom att säga det är klart att man kan lära sig mycket av att jobba där. Men om man bara kollar på bolagen som har kommit av detta, som har blivit stora och framgångsrika bara, så är ju den listan ganska kort, som sagt. Det som kanske har fått absolut mest uppmärksamhet är ju Daniel Eks andra bolag, Neko Health.
Mm. Som han alltså har startat, det är ett hälsobolag som han har startat och investerat pengar från Prima Materia, sitt privata investeringsbolag.
Ja. Och som du har testat här i, du har inte testat den i podden, men du har recenserat i det närmaste, åtminstone gått igenom i podden. Så det är ju ett bolag som har fått väldigt mycket, men det har ju väldigt mycket med honom själv att göra. Han är inte ensam om att jobba där, men icke desto mindre. Det är bolag som kanske är det, vad ska man säga, den renaste exemplet på att det faktiskt har blivit riktigt, riktigt bra är ju ett bolag i New York som heter Modal, som är, där svenska Erik Bernadsson är vd. Han är ju tidigare Spotify, och det är kanske det bästa exemplet ska jag säga, på när det faktiskt har blivit någon som har gått ifrån den, kommer ur liksom Spotify-tiden och har startat ett eget företag som blivit ett jättebolag, ett jättestort AI-databolag just nu. Han gick inte direkt ifrån Spotify dock, han var också på ett bolag.
Ja, för det är väl relativt inte nystartat, men det är ju inte så gammalt.
Nej, inte jätte. Men det är ett, det verkar, hur du än mäter, var ett väldigt framgångsrikt företag. Det här är ju inte ett företag i Stockholm dock. De har ett svenskt kontor,
vad jag förstår,
och det är en svensk vd. Ja, en svensk vd, men är ju ett amerikanskt bolag, som så många av de andra, men också är New York-baserat primärt, även om de har liksom svenska anställda. Skulle man då titta på motsatsen då, för listan är inte så jättemycket längre med bolag som faktiskt är stora, kolla på andra bolag vars grundare inte har någon koppling till Spotify, då är det liksom Klarna, King, Mojang, Lovable, Legora och så vidare. Det finns ju en ganska lång lista på företag som välbekanta namn som alla har hört, men de har ju ingen uppenbar koppling till Spotify åtminstone, och skulle man säga att det var en Spotify-maffia, så kanske något av de här stora företagen hade kommit ifrån Spotify, om man ska driva den här tesen jättemycket.
Ja, och jag tänker att man pratar ju ofta också om en, man hör ju Klarna-maffian till exempel har ju också slängts omkring. Jag känner nästan till, ja, det är väl kanske inte, det är väl kanske någonstans i linje med de bolagen som räknades upp i Fast Company-artikeln, om man också tänker på Klarna-avhoppare som har startat bolag. Så att, det finns ju även från de här andra techbolagen, men de som har grundat de du nämnde är ju inte Spotify alumner mig veteligen.
Nej, och skälet varför man pratar om det här överhuvudtaget är ju på grund av det som kallas för The PayPal Mafia.
Mm.
Där är ju massa människor, det är ju Elon Musk till exempel, Peter Thiel, killen som startade Klarna, konkurrenten Affirm till exempel, alla, det är massa människor som har kommit ur PayPal. Där pratar man om PayPal Mafia, jag vet inte varför man har valt det ordet, men det är så det är, så det är.
Du pratade till och med om en nyligen här i Breakit, såg jag en Depict Mafia som ju var trogna lyssnare av podden, vet att vi intervjuade Depict-grundaren Oliver Edholm för snart 2 år sedan, tror jag. Det var ju ett väldigt uppmärksammat AI-bolag som sysslade med AI för e-handel, och där ur det bolaget kom bland annat Anton Osika, hade jobbat där tidigare, men ja, det är kanske en stretch i nuläget att säga att det finns en Depict Mafia, men ja, det är ett populärt sätt att,
ja, liksom, i synnerhet eftersom Depict var ju ett ganska litet bolag, sen någon enorm maffia. Det är klart att alla människor som startar ett bolag generellt sett har ju gjort någonting innan.
Ja.
Jag vet inte om det var, det Depicts förtjänst att Lovable är här nu, det vet jag inte, det är liksom till viss del, men det kan man i så fall säga om vilken arbetsgivare som helst.
Ja.
Och när jag har snokat runt här lite, så kan man ju göra kanske en motsatt spaning, åtminstone när man då kollar på den här nya batchen av AI-företag. Det finns en gemensam nämnare för flera av de här AI-bolagen som har fått mycket investering, åtminstone, som man får se ifall de bevisar sig eller om de inte gör det. Och det är inte Spotify, utan det är väsentligt tråkigare och icke-svenskt bolag, nämligen McKinsey, konsultjätten som alla love to hate. Exempelvis har du då 2 av grundarna till Tandem Health kom direkt ur McKinsey. Till och med Legora vd Max Junestan gjorde ju någon slags praktik, han var intern där, så det kanske är generöst och kattade det, men han kom åtminstone från McKinsey. Den nya Andreessen Horowitz investeringen Stilta, som precis kom i veckan, de grundarna kommer också från McKinsey. Så här finns ju såklart en lite av en pipeline, åtminstone för de här nästa generations bolag som kommer. Det är ju anmärkningsvärt att fler då av de här nya up-and-coming-bolagen kommer från McKinsey än
det från McKinsey Mafia. Och den har ju funnits länge. Det är ju egentligen ingenting specifikt för de här AI-bolagen, men det är klart att nästan varje gång man går in på någon grundares, eller väldigt ofta i alla fall när man går in på någon grundares LinkedIn-profil, så ser man att de har haft något år eller 2 som just någon form av konsultroll eller liknande hos McKinsey. Men frågan är, jag vill bara flika in, det är ju en sak att titta på grundade bolag, men man får väl ändå säga att det finns, alltså det jag nämnde lite tidigare, men just det här med investeringar, det man ser som väl har tröcklat ner från de här bolagen, det är ju i alla fall att många av dem har tagit sina pengar och investerat i nya techbolag. De har inte grundat dem, eller personer som jobbar där har inte grundat dem. Men fler än de som kanske var grundare och vd för typ Klarna eller Spotify har ju gått in och investerat i andra techbolag. Alltså på lite lägre exekutiv nivå, så att säga.
Ja, men det stämmer såklart. Och den är ju lite mer svårmätt att här, varifrån kommer exakt de här pengarna. Hade det här kunnat ske på något annat vis? Hade de fått investering av någon annan om de inte hade fått det från Spotify? Och så vidare och så vidare. Men det är klart att mängden kapital som, vad ska man säga, i en tech-relaterat kapital, kan vi väl kalla det då, som har tillförts på grund av Spotify, det är ju stort. Mm. Det kan man fatta. Och det tror jag stämmer. Men jag tänker att så här, och that's not nothing. Men det är inte riktigt samma sak som att man har lagt grunden för liksom hela Stockholms tech-scen. För det tycker jag är kanske lite oschysst mot Stockholms tech-scen. Jag tycker att den verkar väsentligt bredare än det. Men skälet varför man ska prata om det överhuvudtaget kanske, och varför man ska bry sig om detta annat än att man gnäller lite på Fast Company, vilket är kul. Men det är väl att det har ju funnits en ganska stor argumentation om att man ska satsa på, man ska förenkla för techbolag i Sverige för att de tillför dem massa jobb och skapar livskraftiga ekosystem, tillväxt i landet och så vidare och så vidare. Och Spotify är ju ett bra exempel på precis det. Men när man driver då argumentationen att det är så himla bra med de här för att det kommer så mycket nya företag från dem, det syns inte riktigt. Det är indirekt kanske via de här investeringarna som du är inne på. Men det är inte jätteuppenbart när man tittar på det att om man vill ha massa miljardbolag, då är det bra att ha haft några andra först miljardbolag som sen ynglar av sig. Det säger inte statistiken efter 20 år med Spotify åtminstone. Inte än så länge åtminstone.
Man kanske helt enkelt ska se till att McKinsey kan anställa fler som sen kan gå och grunda techbolag. Kanske det man ska göra.
Ja, eller man ska vara så less på McKinsey som man tänker, jag kan göra vad som helst annat än att jobba kvar på McKinsey. Och det är det incitamentet som gör att man till slut slutar. Jag kan för övrigt rekommendera en kul bok som jag har läst som heter When McKinsey Comes to Town, som bara handlar om hemska saker som McKinsey har gjort på diverse olika ställen. Och efter att ha läst den så kan jag ha stor förståelse för varför man tänker, jag kanske ska starta ett AI-bolag istället för att jobba på det här stället.
Men jag såg faktiskt en grundare skriva lite om det här i en LinkedIn-post för någon vecka sedan, tror jag. Just om att kontentan var att den liksom, arbetsmoralen och de arbetstimmarna som man la där var liksom, det var det bästa förberedelsen för att sen starta ett eget bolag, för att det kändes ju då lättare att göra det än att, jag menar, det här med 996, att man jobbar på det sättet, ja, det är ju inget nytt för AI-bolagen. Det är väl typ det man gör på McKinsey också, eller traditionellt sett har gjort i alla fall.
Ja. Nej, men sammantaget får man väl säga, Spotify är ju Sveriges, skulle säga, mest framgångsrika techbolag genom tiderna, alla, liksom alla kategorier. En otrolig framgång på alla tänkbara sätt. Och det tycker jag man ska vara stolt över, både för de som har jobbat där, de som startade, och för kanske Sverige i stort. However, jag tycker inte att det är ett jättestarkt argument att de då ynglar av sig med massa nya grundare som skapar jobb och nya globala succéer. För nu har vi haft Spotify i 20 år. Listan är väldigt kort. En av dem startades av Spotify-grundaren själv, och den andra startade ett bolag i New York. Någon Spotify-maffia vet jag inte riktigt om vi kan tala om.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har kommit fram till veckans buande. Och detta buande är väl ändå ett tecken i tiden som vi tyckte var värt att lyfta fram, eller hur?
Ja, det är ju det är ett tecken på att entusiasmen kring AI kanske, bolagen kanske känner den, men det är inte så att alla ute i landet, i alla fall inte i USA, känner den.
Nej, för nu är det graduation season. Det är nu man i USA sätter på sig en lustig hatt och någon slags cap, oklart varför. Och sen så går man ut ifrån sitt universitet, och när man gör så har man vad som kallas för en commencement speaker. som dyker upp, någon framgångsrik människa. Ibland är det någon alum, ibland är det bara någon annan random människa som kommer och säger några välvalda ord för att skicka med studenterna lite visdom när de ska in i arbetslivet. Och vad pratar man om då 2026? Jo, man pratar givetvis om AI, och vi kan väl avslöja att det mottas inte med en enorm entusiasm. Vi kan börja med Gloria Caulfield här, som är chef på något random byggbolag som heter Tavistock Development, som pratar på University of Florida, när hon tar upp detta och hur hon blir bemött.
Change is exciting. Very exciting. And let's face it, change can be daunting. The rise of artificial intelligence is the next industrial revolution. What happened? Okay, I struck a chord.
Ja, det, hon slog an en nerv. Det får man säga. Hon sa att AI är den nya industriella revolutionen.
Man hörde inte buandet lika tydligt på det sättet, men hon blir väldigt, väldigt tagen och är uppenbart extremt oförberedd på att folk inte jublade åt detta, utan tvärtom gjorde det åt andra hållet. Men ännu roligare och ännu tydligare ljudmässigt åtminstone var det när Eric Schmidt, den tidigare Google-vdn, skulle tala på University of Arizona. Det fanns många exempel i detta, men här är två kortare av dem när han försöker ta upp detta och möts av ett tydligt sentiment, kan man väl kalla det.
Architects of artificial intelligence. Interesting. The question is whether you will help shape artificial intelligence. We do not know. We do not know the precise contours.
Ja, nu brukar ju kanske studenter på universitet är väl så här, lite kända för att vara ganska uttrycksfulla och ha lite starka åsikter, men det är ju inte toppen med den här reaktionen om man tänker för AI-utvecklingen och AI-bolag.
Jag tycker spaningen är väl, man har verkligen förlorat kommunikationsracet här. Av alla de här pengarna som man har tagit in till de här AI-bolagen har man lagt så fruktansvärt lite på att tänka på hur ser omvärlden på den här utvecklingen? Det här ska ju vara en av studenternas absolut gladaste dagar. Jag tar examen. Jag är klar med det här. Nu ska jag ut i arbetslivet. Nu ska jag bli vuxen på riktigt. Let's do this. Och så tar man in någon som snackar om lite random plattityder och floskler. Man bara sitter av tiden och sen är man klar. Och istället så ställer sig folk upp och buar ut en av de mest framgångsrika techcheferna in all time, Eric Schmidt. För att de är så less på det här. Här, jag tycker som tendens, jag säger inte att de har rätt, men jag säger som tendens är det intressant att folk är så fruktansvärt pissed och oroliga över hur den här ska gå, att man buar ut sin egen examenstalare.
Ja, företagen har lite att göra för att, ja, lite att göra på PR-sidan helt enkelt. Ja, men på tal om AI, så när man snackar om det så handlar det ju oftast om att det ska öka vår produktivitet eller att våra jobb ska bli ersatta av AI. Det kanske var det som studenterna oroar sig för och därav buade.
Nej, att tanken av att snart kan jag få ett jobb där jag kan få en co-pilot som kan underlätta min PowerPoint-produktion verkar inte vägt upp möjligheten att jag kanske inte får något jobb överhuvudtaget. Entusiasmen är något begränsad. Men det är klart att lova stora produktivitetsökningar är ju åtminstone ett sätt att få tillfälligt väldigt höga värderingar. Det har vi sett hur många exempel på som helst.
Och det är ju fortfarande en fråga som stöts och blöts exakt hur liksom effektiviseringen ser ut när man använder AI. Men det är klart att det finns områden där det verkligen sker. Men med användningen av AI så kommer ju också en del sidoeffekter som vi har sett. Till exempel workslop som det snackades mycket om i höstas. Alltså AI-producerat material som mail eller rapporter som på ytan ser väldigt bra ut men som helt saknar substans, eller delvis i alla fall.
Mm. Här blir man ju lite tokig på människor som varken då skriver eller läser. Så att någon genererar en PDF på 20 sidor med AI som sen skickar det till någon annan som sen inte läser den utan lägger in den i en AI för att summera den här. Jag vet, det är liksom så här, vad är det här för arbete som pågår? Den blir man lite orolig för. Men det är inte den enda då. Workslop är inte den enda. En annan grej som man har snackat om är ju decision fatigue. Det vill säga att man måste ta en massa beslut hela tiden för att göra klart någonting. Att det är ju ett jobb i sig på något vis. Att man, för att få AI att göra det man vill, så måste du liksom gå in och i princip micromanage AI, svara på minsta lilla grej, och då blir man så trött av det att man skulle kunna argumentera att du kanske bara skulle gjort jobbet från början.
Ja, det finns ju också AI brain fry som kanske är en konsekvens av decision fatigue, kan man tänka sig, alltså känslan av att man får lite hjärndimma och oförmåga att fokusera. Men en annan är ju busy work också, som har dykt upp nu lite på sistone. Det är ju inte ett helt nytt ord. Man brukar prata om det som, det är uppgifter som får dig att känna dig upptagen eller se upptagen ut, men som inte riktigt har ett värde och inte hjälper dig att uppnå det egentliga målet. Alltså det skapar en falsk känsla av produktivitet.
Det här kan man ju känna, det här är ju funnits i alla tider, men att man skjuter upp någonting genom att säga, men jag jobbar med någonting annat istället. Någonting som då inte behöver bli gjort överhuvudtaget. Man sitter och fipplar runt. Jag tror att jag sa den gången när vi testade de här testade OpenClaw
ja,
och såna här
exakt.
Saker. Att man städar lite på datorn, man pillar på datorn.
Yeah.
Det händer ju inget om du inte gör det. Ingenting sker, men det kan kännas som att säga, gud vad smart det är nu som har byggt ett AI-system som sorterar automatiskt alla mina foton och lägger dem i de här mapparna. Men vad hade hänt om du inte gjorde det? Zip. Ingenting.
Ja, men det jag tänkte att vi ska dyka ner lite i nu, det är en annan, lite annan slags busy work på ett sätt. Det är någonting som näslar in sig i våra liksom privatliv och som nu accelererar med AI.
Det här låter inte bra alls, men okej, okay, let's go.
Ja, men vår kollega på kulturredaktionen, Essie Klingberg, hon skrev en väldigt bra text där hon snuddade vid det här för några veckor sedan. Den hade rubriken "Allt har blivit svårt och inget fungerar". Så jag tyckte det var väldigt bra. Poängen med den, väldigt liksom destillerat, det var att det mellanmänskliga mötet har blivit en lyxvara, att företag hela tiden flyttar över ansvar på kunder, framförallt med digitalisering.
Det finns ju jättemånga exempel på detta. Dels har du den här menyskanningen, QR-menyn som alla har nu. Man ska gå in och liksom klicka in alla sina kreditkortsnummer och liksom sin beställning och allt sånt här. Självutcheckning i butik. Jag har försökt få ut en journal till min dotter från 1177. Det är alltså omöjligt. Jag vet inte hur många timmar jag har lagt på detta. Hade jag bara fått prata med en person och sagt det här är det jag behöver, så hade det här varit löst på 5 minutter. Nu är vi inne på, alltså på vecka 3 av att försöka göra detta. Efter att ha pratat med teknisk support och du ska gå in här och så funkar det inte. Så att det är ju en enorm mängd dold tid som bara försvinner ute i, liksom, ut i rymden, som jag betalar för men som,
ja, som
man
du,
aldrig kanske ser.
Arbete som du behöver utföra,
ja,
är ju lite det som är,
som jag hade kunnat slippa om jag bara fick ringa någon.
Exakt. Och generellt sett så har ju det här, tycker jag i alla fall, om man tänker utifrån vad man gör i vardagen, generellt sett så har det ju förenklat livet på många sätt. Alltså, det kan ju vara ganska skönt om du står i kön, om du är i mataffären och ser att det är en jättelång kö till den manuella kassan. Det är ganska soft att kunna glida förbi och snabbt scanna dina saker i självskanningen. Det är ju väldigt skönt att göra bankärenden i mobilen, inte bara för mig som kollar mitt banksaldo 4 gånger om dagen. Eller köpa en digital biljett till någonting. Vi accepterar ju liksom det här arbetet som har flyttats över på oss just för att det, ja, men förenklar saker i vår vardag ändå. Men med AI så sträcker det, liksom, det, då sträcker sig det här till områden som dels kan vara hyfsat enkla, som kundtjänst är ju en sån liksom, tydligt exempel. Men det finns också betydligt mer komplexa saker som tidigare krävt expertis inom ja, men juridik eller ekonomi eller medicin.
Mm. Jag har gjort detta en del med aktieaffärer, fonder och sånt. Mm. Sånt som, det är en sån sak som man egentligen kanske skulle gått till en bank och gått igenom. Och då kan man få liksom AI-genomgångar som sagt, jämför olika fonder, vad består de av, vad är innehaven i dem, de låter lite lika och inte. Och den typen av saker, ganska kvalificerade saker, men som kan också då få stora effekter på ens egen privatekonomi. Det är ju en typ av sak som man historiskt sett hade varit nästan omöjligt att göra själv. Och nu kommer man förvånansvärt långt på att minst få den råa databearbetningen blir väldigt bra och går otroligt snabbt. Mycket snabbare än att gå till banken också.
Ja, och jag har ju det här skäms jag lite över att berätta, men jag håller ju absolut på att tala om 1177 på och ja, men försöker tolka olika saker utifrån det man ser i sina journaler. Det är obvious att jag alltid skriver så. Frågar åt en vän. Det hjälper väl egentligen ingenting. Jag får inte in all känslig data, såklart. Men det finns ju verkligen sätt att hålla på med någon slags egen...
Du är hälsodatans absoluta mardröm här. Vet du hur många människor som jobbar med att vi ska behålla integritetsskyddet för ens egen hälsodata så att det inte hamnar på ovägen. Och så har vi människor som bara, jag klistrar in det.
Det är ju också så himla onödigt egentligen, eftersom att så här, du kommer ändå förhoppningsvis få det här förklarat. För, man får inte alltid det ska sägas, men förhoppningsvis får man väl de här provsvaren och så vidare förklarat för dig vid ett senare tillfälle av någon som faktiskt kan någonting. Men den svensk-tyske ekonomen Carl Benedikt Frey skriver... den svensk-tyske ekonomen Carl Benedikt Frey skriver om det här i ett opinion piece i New York Times där han liksom utvecklar det här resonemanget om varför AI får oss att, enligt honom då, drunkna i så kallat busy work. Han jämför ju med tvättmaskinen till exempel. Alltså att när tvättmaskinen kom så gick vi över till att tvätta hemma istället för att lämna in våra kläder på ett tvätteri, vilket ju då känns väldigt skönt i stunden, för det är mycket smidigare att göra det hemma själv. Men det blir också ett extra arbete för en själv i vardagen.
Nej, det är klart. Hade man sagt till någon att en del av din liksom söndagsrutin är att se till att dina open claw-agenter sköter sig och har ett bra schema inför veckan som kommer, det kanske man inte hade trott att man skulle lägga någon tid på.
Nej, exakt. Hans huvudpoänger i den här texten som jag tycker är väldigt intressanta, det är ju just att det här, ja, men att när man har en slags self-service som företagen lägger ut på en, eller som själv skapas då med hjälp av AI, som man själv initierar, då känns ju varje enskild uppgift ganska liten, precis som vi pratar om tvättmaskinen eller bankärendet eller så.
Mm.
Men man bokar liksom sina resor själv, eller man skannar sina varor. Små saker. Låter AI hjälpa till med ett dokument. Men problemet blir att alla de här små sysslorna staplas på varandra också, som vi var inne på. Med AI så ökar ju också det här på ett sätt. Det är ju liksom mer komplexa saker än att bara utföra en enskild uppgift. Och det kan ju också, givet hur utvecklingen går, men utifrån det vi ser redan nu, så kan det ju också bli en exponentiell ökning av antalet saker du faktiskt kan göra själv numera, som tidigare krävt expertis.
Och det här är ju ett exempel på att du får det som är så här second order effects, som det heter. Du får inte den första konsekvensen, du får konsekvensen av det som händer sen. Den löser ett problem och då får du ett annat typ av problem istället. Den har löst tvätten, men nu har du tvätten hemma och du måste hänga tvätten, du måste sortera tvätten. Alla de här sakerna är ju liksom det som händer efter den första lösningen, det vill säga, gud vad bra, jag slipper gå till tvätteriet, hurra. Ja. Och sen så tänker man inte på att då kommer alla de andra grejerna efteråt som brev för posten då.
Ja, men det är också lättare, tror jag, att acceptera det här, för att när du använder AI istället för att till exempel då ringa din rådgivare på banken för de här aktieärendena, då märker du ju snarare, eller istället för bara anlita någon för någonting, då märker du ju tydligt att du sparar pengar genom att inte vända dig till en expert. Men man tänker ju sällan på hur mycket tid och energi det kräver av en själv att utföra uppgiften sen. Och särskilt om det då är flera uppgifter på varandra och det ökar.
Men det här tror då den här Carl Frey att det här kommer att öka då. Det är det han försöker säga, att det här smyger sig in liksom utan att man ens märker det. Är det det han försöker säga egentligen?
Ja, precis. Och att vi ju, som sagt, alltså det, man gör ju det här självmant på ett sätt för att man inte... Ja, men man tänker att man har möjligheten att lösa det själv istället för att hålla på och anlita någon. Och då tar man ju på sig det själv, helt enkelt. Mm. Så det, och just att AI kan tillgängliggöra andra uppgifter och tjänster på ett helt annat sätt. Det är ju inte, ett manuellt arbete på samma sätt. Utan det är ju snarare ett kognitivt arbete.
Mm.
En annan smart grej med det här som också talar för att det kommer att öka, det är att när företag också automatiserar saker med hjälp av AI, då lägger man ju ut uppgifter på konsumenter som också kan hjälpa till att slimma en organisation. Och då gör ju det att det ser bättre ut för företagen, att man kanske behöver färre anställda, produktiviteten kanske ökar. Man kan ju titta lite, tycker jag, på till exempel Klarna, som ju var en av de första och kanske mest högljudda som gick ut och sa att men vi ska ersätta så här många hundratals tjänster på kundtjänst med AI. Och det skapade ju sen betydligt mer arbete för Klarnas kunder i många fall. Det verkade väl ha funkat både bra och dåligt. Men de gick ju faktiskt tillbaka sen och sa att men vi behöver ändå se över det här för att det har skapat så mycket problem för kunderna.
Det kändes nästan som en 180-sväng på något vis. Att så här, det är det som kundtjänsten, det blir nästan som en lyxvara. Att så här, vi ska inte ha AI i kundtjänsten, utan man ska alltid kunna få prata med någon och alltid få hjälp. Det som man då tog helt och hållet för givet tidigare har nu liksom svängt om. Och det här vet ju alla. Jag vet inte hur många gånger man sitter suttit i någon sån här AI-chatbot. Man bara operator eller liksom customer service eller någonting. Bara så här, hur kan jag kringgå det här långsamma flödet av liksom AI-genererade svar som inte kommer att lösa det som jag behöver ha löst? Liksom, hur kan jag spara tid genom att hoppa över det här steget som jag är tvingad till att ta?
Nej, men det är ju ett väldigt smart sätt också att bara få folk att göra jobbet. För att jag tänker själv, jag hade en situation här i våras då det verkligen var omöjligt att få tag på bolaget i fråga. Jag försökte på 5 olika sätt 5 gånger. Och att man börjar ofta så gangstra lite och ringa till, du vet, till företaget, och så får man så här 4 olika val. Och så finns typ aldrig det man egentligen vill ha hjälp med, som är det vanligaste. Det finns liksom inte, så då får man klicka på något annat val och sen försöka få tag på någon. Men till slut gav jag ju upp och bara gjorde det liksom ändå själv. Ja, men om man sammanfattar hans tredje poäng här är ju också att AI ger ju människor tillgång till kunskap och rådgivning som tidigare kunde vara just dyr eller svåråtkomlig. Och det kan ju vara någonting positivt. Det ska man ju inte glömma bort. Alltså särskilt om man inte har, ja men som sagt, om man inte har tillgång eller man kanske inte har råd, så kan man ändå göra mer själv idag än vad man kunde tidigare. Men det finns ju också en viss begränsning, att AI kan ju svara på frågor och bolla dig vidare, men det, experter finns ju av en anledning. Det är ju inte alltid som du ställer de rätta frågorna som du kanske hade behövt en expert för att verkligen få ett korrekt svar eller att utvärdera svaret du får och se, är det här rimligt och korrekt?
Jag tycker nästan man får som bäst resultat, vilket är då ironiskt givet vad du beskriver, när man tänker att det inte är som en expert utan snarare som en ganska junior medarbetare. Om man skulle haft en praktikant på jobbet, så hade man ju, när praktikanten kommer och säger jag hittat det här, det är helt otroligt, så hade man sagt, är du säker på det? Var hittar du den uppgiften någonstans? Vad har du jämfört det med någonting annat? Mer som en junior medarbetare, man kan förstå entusiasmen, man har själv varit en vid tillfälle. Och det kan ju vara bra ändå. En junior medarbetare är ju inte dålig i sig, bara man vet hur man ska förhålla sig till den. Men det är ju någonting väldigt annorlunda än att vara en expert. Det är ju faktiskt motsatsen till att vara en expert på många vis. Så det är ju konstigt på något vis att man vet att man ska vara skeptisk, och men ändå överlåter man de här frågorna till ett system i det här fallet, som man vet, nej, du är ju absolut inte en expert i det avseendet som jag åtminstone gick till kanske tidigare.
Mm. Ja, men och hans slutsats är i det här att AI kanske inte har tagit ditt jobb än, men det kanske får dig att jobba mer. Känner du liksom igen dig i den beskrivningen.
Jag jobbar absolut inte mindre efter AI. Det gör jag absolut inte. Men precis, möjligtvis då med andra typer av saker. Och definitivt i liksom mitt privatliv, garanterat med alla de här kundtjänsterna saker. Där känner man ju att jag gör ju allting. Det tar ju någonting som skulle tagit under en minut i telefon tar ju istället liksom 20 minuter med diverse liksom chattbottar och alla möjliga saker. Så absolut, och det är ju, det smyger sig in, tycker jag. Det smyger sig in, man mäter ju inte ens dag så tydligt att man vet precis vad varje minut går på dagen. Men varje liten sån här sak äter ju en liten bit av ens tid som man hade kunnat göra någonting annat med. Antingen jobba eller någonting trevligare och roligare än det också.
Men det var det jag kände både när jag läste liksom Essis text och kände mig igenkänning, men också i den här. Just att jag fick liksom lite syn på de här sakerna. Det här obetalda arbetet som man utför. Och sen så slog det mig när jag läste det här att kanske håller vi liksom på att gå hela varvet runt, att liksom industrialiseringen flyttade liksom arbetet från hemmet till fabriken. Alltså du behövde inte längre snickra dina egna möbler, du behövde inte laga all mat själv från grunden, och nu flyttar liksom mer och mer arbete som traditionellt sett har gjorts av företag då kanske tillbaka in i hemmet, och det är som sagt kognitivt den här gången, så att vi löper väl ingen risk att liksom slita ut oss fysiskt mer än gamnacka kanske med AI, men allt det här busy worket kan göra oss utmattade samtidigt som vi känner oss mer produktiva och sparsamma än någonsin.
Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent är Tove Leffler och vår redaktionskollega heter Henning Eklund. Vignetten skrevs av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från Timothy Thatcher på Instagram och Emerging Issues X på X. Vi är tillbaka på måndag igen, och då svarar vi på varför AI inte har blivit en valfråga.